Hej och välkomna till Tronspelet, Aftonbladets ljuvliga Game of Thrones-podd där vi ser tillbaka på säsongen som från allra första början faktiskt. The Great Rewatch. Vi sitter här, tre Blood Riders. Marcus Larsson.
Ja, kanon.
Sandra Weibro.
Hej, hej.
Och Tove Björnlund. Vi kanske bara ska börja lite kort med att berätta att nu är vi i säsong två här. Och när vi lämnade säsong ett, ja, där ni hade fött drakar. Robb har blivit King in the North. Och The Night's Watch har helt enkelt lämnat The Realm of Men och gått vidare bakom muren.
Ja.
Och Joffrey har blivit världens sämsta kung någonsin.
Joffrey har blivit Donald Trump.
Exakt.
Ja.
Och nu kliver vi då in i säsong två och det är baserat på A Clash of Kings-boken. Vilket då säger oss att det kommer bli fler kungar. Kommer bli större slag.
Ja.
Mm, hurra!
Ja, jag gillar ju slag till skillnad från er.
Mm. Jag var superpeppad på det här.
Ja, men till och med Cersei säger väl någon gång det. Alltså, hur många kungar finns det egentligen? Mm. Det blir bara fler och fler.
Fler och fler blir det. Och vi kommer diskutera avsnitten The North Remembers och The Nightlands. Men först kanske vi ska börja med att vi har fått ett telefonsamtal från Elin som har ringt in på 08 725 23 57.
Mitt namn är Elin, jag ringer från soliga Stockholm, ja, typ vanligt. Men jag tänkte prata lite om teorin mellan Sansa och Littlefinger. Vi har ju sett många teorier om där han ska använda Sansa mot Jon för att driva en klyfta där så att han ska få sin älskade rödhåriga lilla Tully-släkt. Men vad tror ni om det? Tror ni att det är någonting som kommer funka eller inte? Jag tycker väl mer att det kan funka, men är det inte på tiden att Sansa ryper ifrån och kapar Littlefingers huvud i axlarna? Hör gärna vad ni tycker.
Hård teori.
Tycker du var en alldeles utmärkt teori?
Ja, nej, man hoppas ju inte riktigt på Sansa och Littlefinger, va?
Nej, och har inte hon haft nog med dåliga män?
Det kommer, jag är helt övertygad om att Sansa och Littlefinger inte kommer ingå någon sorts partnerskap. Det kommer absolut inte hända.
Nej, men det är väl där i sista scenen när Jon utropas till King in the North. Man ser ju att det växlas blickar där. Mellan Sansa och Littlefinger.
Fast det är bara för att Littlefinger tror att han kan använda Sansa för att uppnå sina syften. Sansa kommer bryta sig loss.
Ja, jag hoppas fan på det.
Ja, man undrar ju liksom, han var väl ändå, det kändes som att han var genuint kär i hennes mamma i alla fall, Caitlyn.
Mm.
Men frågan är om det är liksom överförts eller om, man bara, om det bara är makten han är ute efter.
Det är bara makten. Det kommer inte, nej, jag vägrar.
Det är inte att han har en thing för redheads.
Och ja, Tullys. Han kan ju liksom ha en fetisch för rödhåriga. Det är han ju inte ensam om. Men det vore helt knäppt om de bröt Sansas storybåge, vilket ju är som Daenerys, att man går från offer till regent på något sätt, eller att de visar att kvinnorna bryter sig loss mer och mer ju längre serien pågår. De kommer inte vara så dumma i huvudet, det tror jag inte. Sen kommer ju säkert Littlefinger ställa till det väldigt mycket längs vägen, men vi hoppas alla på att vi snart gröper ur hans ögon med en rostig sked.
Ja.
Jag tänkte säga, du som ändå kom in på Trump här någon gång innan, att
ja,
det här är ju väl the American dream. Han kommer ju från ingenstans och har byggt upp ett helt imperium av folk som hatar den.
Men det, ja, det är han medveten om. Han har ju lite mindre, han har ju samma mindervärdeskomplex någonstans.
Exakt.
Men han verkar vara lite smartare och mer vältalig än Donald Trump.
Mm-hmm.
Donald Trump är väl typ som, han är ju mer som The Mountain efter han har växt till liv igen. Eller nu spoilar jag lite här för oss. Nej, Donald Trump, vi blandar inte in verkligheten i det här. Det blir bara komplicerat.
Yes. Ja, om ni har några åsikter om vem som är seriens Donald Trump så kan ni ringa 08 725 23 57 om ni missade det. Eller mejla tronspelet@aftonbladet.se.
Eller hashtagga tronspelet i sociala medier. Hashtag tronspelet.
Duktigt, Marcus. Smooth. Men kan inte du ta och berätta, vad händer bortom the wall? Nu när vi äntligen är bortom och inte bara där.
Ja, det går åt rätt håll, skulle jag säga. Alltså, de går ju, handlingen styrs norrut. Det gillar ju jag. Sen går det ju alltid lite för långsamt. Men det som händer i norr, det är att Jon Snow och hans anhang är, ja, de ska helt enkelt ta reda på vad som pågår där uppe. Vilket man redan nu i andra säsongen bara, really? Alltså det dröjde ett tag innan ni förstod att ni kanske måste vandra ditåt och se att det kommer någonting. Men vi får ju träffa en av seriens mest vackraste män. Det kanske han som är seriens Donald Trump. Craster kommer ju. Vi når fram till Crasters stuga.
Riktigt obehaglig man.
Ja, men jag tycker, jag lämnar över ordet till. Vad tycker vi om Craster? Eller vad tycker ni?
Ja, apropå, vi har pratat tidigare om seriens dåliga farsor. Här har vi en. Ja, alltså, han måste väl vara värst, eller?
Så här i början av serien så dröjer det inte länge innan incest kommer in i bilden.
Ja, vilket vi kommer få, nu tänkte jag säga smaka mer på, det lät som en dålig ordning av det här. Ja. Men
smaka mer på incest, ja.
Ja.
Mm.
Ja, för hans deal är ju helt enkelt att han gifter sig med sina egna döttrar och sen offrar han ju sina små pojkar till The White Walkers.
Ja.
Och de ser inte ut att ha det så jäkla bra.
Nej, och det är ju lite sådär fascinerande. Vad vet man om Craster? Alltså utifrån att bara titta tv-serien. Han bara bor där.
Ja.
Och
känner sig fri.
Någon jävla slemmig Jabba the Hutt som sätter på sina döttrar.
Han har liksom skapat sitt eget drömrike där. Ja. I skogen.
Man undrar ju hur han köpslår med White Walkers.
Ja, fast det får vi ju faktiskt reda på. Eller jaha, du menar hur han kom på det här att han måste offra sina barn.
Ja, det var det jag menade. Ja. Jag vet att han offrar sina barn. Men jag undrar hur den liksom så här, hur samtalet gick.
Det. Ja, alltså. Hur kommunicerar man med Night King?
Ja. Nej, men jag tycker The North, man får ju lite ledtråd, eller man får ju en liten skymt av The White Walkers i alla fall. Och det är ju alltid bra. Men alltså, som nämns väl Mans Rider för första gången. Mm. Vildingarnas.
Ännu en kung.
Ja, det är en kung till, ja. Kallar man sig kung i det riket? Ja.
King Beyond the Wall.
Ja, han är King Beyond the Wall. Och sen får man se, som vi har skrivit här i anteckningar, vi får lära känna Gilly lite bättre.
Ja, och Sam blir direkt lite förtjust i henne och vill ta med henne till. Ja.
Vilket ju känns som en hemskt dålig idé.
Ja, det känns som att hur tror han ens att det skulle kunna gå?
Men ja, och ska inte han vara den smarta, då borde han väl åtminstone ha tänkt på det här att vi kanske kan plocka henne på tillbaka vägen i så fall. Inte liksom ta ut henne i.
Ja, fast kanske var det rätt akut med den där graviditeten. Ja. Men ja, det är ju ändå, det är fint av honom.
Ja, det är fint att han låter sina känslor styra, för det är inte det The Night Watch gör egentligen. De har ju svurit bort det där. Vad är det de säger i första avsnittet där, North Remembers, Sam, han har inte sett en kvinna på 6 månader eller någonting, liksom.
Och de börjar prata om hur mycket de gillar att se dem gå bort, och det är ju skönt här, för folk har ju bara liksom en jävla pälskappa, det är ju bara som 2 stenar som går bort.
Ja, men det är inte lätt.
Men man vet att det döljer sig en kvinna under.
Nej, men jag tycker fortfarande, alltså, det har ju att göra med, jag tycker fortfarande att den norra länken, som vi kan kalla det, så, den går ju lite långsamt. Men som jag förstår det så går den ännu långsammare i böckerna.
Ja.
För det här, den här storybågen ligger på slutet eller längre fram i,
ja, boken. Så de håller på jäkligt länge och med Corin Halfhand och klättrar på olika snötäckta berg.
Ja, kul. men det är lite, jag är lite nöjd med den här bågen. Det händer någonting i norr och de är på väg mot rätt håll. Men det är väl det enda man kan säga om den.
Så. Ja, men det är lite märkligt att den här Mans Rider som håller på att samla någon slags armé där i norr, att han verkar vara på väg söderut, att han verkar inte ha fattat hotet ännu längre norrifrån, eller liksom hur,
jo, det
eller
är det därför han drar?
Ja, är det därför han samlar armén?
Ja, det är därför han går söderut. Alltså det finns ingen anledning att gå ner. Längre. Alltså de skulle ju aldrig behövt röra på sig, för de får ju vara i fred. Men nu måste de ju gå söderut över väggen för att hotet börjar bli för stort.
Mm.
Det är därför så fattar jag i alla fall, att det är motivationen till att den armén börjar röra på sig.
Ja.
Och då står ju kråkorna i vägen. på något
måste
sätt.
Slå ner dem för att komma.
Så undra vad som kommer hända längre fram i den här berättelsen.
Mm, ja, det blir spännande.
Ja. Jag misstänker att det blir alldeles för lite White Walkers.
Soon, Marcus, soon. Mm. Ja, nej, men sen så nu får vi faktiskt träffa lite nya folk. I Dragonstone så möter vi Stannis Baratheon. Alltså den avlidne kung Roberts storebror.
Äntligen.
Som
och inte
vi
bara det. Stannis. Det är inte bara Stannis. Det är Melisandre också.
Ja, The Red Woman. Och Ser Davos. Som är lite av en trevlig karaktär. Lite tråkig, men ändå... Han verkar ju liksom schysst på riktigt.
Ja, han är schysst, men också lite som han som förlorade huvudet i förra säsongen. Att han är lite liksom... Ja, han är lite liksom... vad ska man säga?
Godtrogen?
Ja, och lite så här... Han har liksom sina principer och...
Han är inte väldigt lojal, är inte
ja,
det
precis.
Som Ned var?
Ja, för ja. Stannis är ju inte en supermysig kille, vilket vi kommer
nej, man tänker
att han
borde ju ändå fatta att det är... Ja, det är inte Stannis är liksom inte kanske någon att jag vet inte om man skulle vara lite mer player lite smartare så.
men varför ska ni alltid klaga på de snälla killarna? Davos är ju en man håller på till slut.
Men det är bara för att det är så många i serien som dör av.
Okej, ja, ja. Mm. Men alltså, här vet man ju, man vet ju faktiskt ingenting när de presenteras, vad det är för någonting eller någonting.
Nej, precis. Man har inte fått reda på vad det är för folk.
Och vad Melisandre är för någonting är ju... den karamellen suger de på rätt mycket.
Ja, men det blir ju ändå tydligt att hon är ju ganska kontroversiell eftersom hon inleder med att bränna folks gudabilder och... och göra någon slags tillbakakaka på trolleriet där när en annan maester försöker mörda henne.
Precis.
Det skulle han inte ha gjort.
Nej, hon följer någon slags Lord of the Light som är ännu en religion här.
Mm. Som verkar komma österifrån väl?
Ja, precis.
Mm, ja. Ja,
nej, men och som man tydligen blir man ger sig till Lord of the Light när man lägger med Melisandre.
Ja.
Det är en bra religion.
Ja, precis.
En mycket givmild religion.
Ja. Nej, men för det intressanta just den här sektionen, det är väl att Ned har ju faktiskt avslöjat för Stannis. Han lyckades ju skicka ett brev innan han förlorade sitt huvud. Som faktiskt sa att Joffrey är ju ingen rättmätig kung. Det här är ju ett litet incestbarn. Avsnittets andra incest.
Ja, nu är vi där igen.
Det kommer mer.
Ja.
Så att Stannis vet ju om det här nu och börjar ju sprida det i typ hela stan.
Han skickar brevduvor.
Ja. Vilket är ju smart. Och ropar ju då ut sig också. Då är det ju han som ska vara kung eftersom han är Roberts brorsa. Ännu en kung.
Ja, absolut.
The night is dark and full of terrors. Det här kommer vi få höra en del till.
Ja, jo, det är det. Det kommer vi absolut göra. Stannis kommer ju vara den man inser ju redan här att han kommer bli en vad ska man säga, viktig spelare. Men man gillar ju inte honom från början. Alltså jag har aldrig gillat Stannis.
Nej, men han är ju inte en likable guy. Han beskrivs ju bara jämt som sur och tvär och unlovable typ.
Nu börjar jag gilla honom lite mer.
Ja, men lite av en torris på något sätt.
Ja.
vilka är era favoritkillar i den här serien om jag får fråga det?
Podrick som vi får träffa.
Jag vet att Sandra gillar hot pie, men...
Ja, men Gendry
såklart.
Gendry, ja.
Jon Snow är ju lite för tråkig även om han är prettier than all the girls som de gillar att säga.
Just det.
Så det är Gendry och vad sa du, vem sa du? Podrick,
jag älskar Podrick.
Ja, det är en sjuk jävel.
Podrick. Är det inte han som var väldigt visade sig vara väldigt bra i sängen? Förlåt, men...
Well, obviously.
Okej.
Ja, när hororna gav tillbaka pengarna för att han var så bra.
Ja. Åh gud, det låter som en riktig mytbild.
Det verkar som att det är killar som har skrivit manuset.
Ja, verkligen.
Det är ju förresten ett fun fact här inne med Melisandre. När hon då vill att Stannis ska ligga med henne för att han ska ge sig själv till The Lord of Light. Att hon är väldigt otydlig och säger att din fru har inte gett dig någonting. Hon har inte ens gett dig några söner. Men han har ju faktiskt en dotter, bara det att de visste inte om de skulle ha råd och tid att skriva in henne.
Är det sant?
Ja. Yeah.
Stackars Shireen.
Källa internet.
Ja, Shireen är ju inte, det är ju inte, hon har det inte lätt.
Nej. Det.
Ja, det kanske vi kommer till
senare. Ja. Ja.
Antagligen.
Ja. Ja, okej, men
det säger ingenting om de här, vad vi tycker om de här avsnitten när vi hela tiden springer vidare i handlingen eller vadå? Ja. Ja, men de här avsnitten är ju liksom, det är ju de här planteringsavsnitten. Det är vi återigen tillbaka till ruta ett på något sätt, som den första säsongen började. Det är bara det att nu är det lite mer laddat. Men det har ju det, man måste hela tiden etablera. Det är så här 8-9 historier som de måste hålla igång nu i början för att för fortsättningens skull. Sen kan de så här renodla längs säsongens gång.
Ja, precis. Ja, och det är olika arméer som håller på liksom att samlas, olika försöker skaffa olika vänner och sådär. Stannis verkar ju inte helt lätt eftersom han inte ens vill försonas med sin brorsa.
Nej, han verkar inte ha så stor armé heller.
Nej, precis.
Davos så att, är ju sådär, ja, kanske inte ändå.
Nej, precis. Sir Davos, han fixade väl ändå något samarbete med någon...
Salador San.
Ja, precis. En pirat som har en del båtar i alla fall som ska kunna... Men det är, han är inte så förhandlingsvänlig, Stannis. Han tror ju att han ska räddas eller genom Melisandre och Lord of the Light.
Exakt. Men för det kommer man ju också ihåg när man såg det här första gången, att vi har ju pratat om att det var så jävla virrigt i säsong ett. Mm. Eller för att det är så jäkla mycket gubbar och olika spelare och nu blir det ju bara fler.
Ja, nu, det är nu det börjar, ja. På riktigt kan man säga, under de här, i början av andra säsongen. Nu är det mycket att hålla reda på.
Och även det där att folk vandrar runt åt olika håll.
Ja. Klassiskt sån där fantasy-grepp. Sådär när man ska dra ut den. Man måste liksom sprida ut de här nyckelscenerna på något sätt. Och då måste folk ta sig dit. Och så när man inte vet vad man ska göra med vissa karaktärer, då går man ut och går.
Det är liksom, Lord of the Rings.
Ja, det är lite så det är. Men Sandra, King's Landing. Mm. Du har fått äran att röra det lilla getingboet.
Ja, precis. Det börjar ju rätt mysigt när Joffrey firar sin namnsdag genom att anordna en slags tortyrfestival. Där han låter liksom folk slåss med varandra till döden.
Ja, fight to the death. Som ja. Eddie Izzard, ett stort komiker, skulle ha sagt.
Men där ändå liksom Sansa visar någon slags smarthet när hon lyckas rädda någon stackars suput så att han får bli narr istället för att bli dödad. De försöker döda honom genom att hälla i honom en massa rödvin.
Det är en väldigt bra scen det.
Ja, det är en snygg scen. Och sen när Tyrion kommer in. Det är liksom, det är mycket som händer. Och,
Men Tyrion är ju så fruktansvärt. Peter Dinklage är så fruktansvärt bra skådis. Den scenen mellan honom och Sansa, de etablerade bara på några sekunder att Tyrion har ett ganska varmt hjärta. Mm. Och de binds ihop där, att det kommer liksom han kommer ömma för henne och Sansa kommer liksom, de har en connection redan i den där scenen, fast de kan inte säga det inför Joffrey.
Precis.
Utan Sansa måste säga att jag såg min pappa som förrädare, han förtjänade att halshuggas och då Tyrion förstår ju, alltså den scenen är ju skriven så han förstår ju vad hon säger egentligen, hur förtvivlad
hon är. I det ögonblicket fattar man liksom, man ser på hans blick att han, ja. Då imponeras han lite av henne också.
Ja, det är en oerhört snygg scen, tycker jag.
Sen är väl Agri bara härligt att Tyrion får komma in och vara så carefree och bara glad över att han får komma in och styra lite. Han visslar ju typ varje scen i de här två avsnitten.
Ja. Ja, han är ju verkligen underbar i nästan alla scener i de här, i början av andra säsongen. När han liksom får spela ut och bli någon slags lite maktspelare där i King's Landing.
Ja, han är ju väldigt nöjd över att Cersei är den som har gjort flest fel.
Ja, verkligen.
Att det är plötsligt hon som är den som pappa är mest, den återigen ganska dåliga pappan de har, Tywin, är mest missnöjd med. Han njuter av det vid den här scenen vid middagsbordet när hon sitter och dricker vin tillsammans.
Ja, precis. Ja, men hon har liksom slarvat bort Arya och hon har, de har liksom
högt huvudet av sin bundsförvant i norr. Ja. Så norr kommer aldrig förlåta dem.
Nej. Tre Starks så blev en.
Och sen invaderas King's Landing av massa flyktingar på grund av kriget och det är det ena med det tredje. Det är mycket nu.
Ja, det är mycket nu. Joffrey får ju också, han får ju flaskpost från Stannis om ja, men det här
om Ping, tredje gången incest kommer upp.
Incestgrejen, att hans pappa egentligen är Jaime. Mm. Och konfronterar sin mamma om det och ja, då blir hon lite förbannad och smäller till honom. Men det leder också till att det sätts igång en slags liten mordfestival på King Roberts alla bastards.
Jag hade glömt lite bort Moses. Det. Jag hade glömt bort just det att de kutar omkring och mördar barn som kan tänkas vara Robert Baratheons oäktingar.
Ja, och det är ju en hel del ungar, för han ska väl ha 20 barn eller något.
Jag sa han, aha, ja, han ska ha 20 barn. Han
är värre än Rod Stewart. Jag tror att det har kommit upp någon gång att så här, hon ska ha 3 barn men kungen får 20.
Aha.
Ungefärlig siffra.
Det är ju också en sån där, den där scenen när de går, bryter sig in i bordellen och dödar, alltså de skär halsen av ett spädbarn. Mm. Det har man inte sett så ofta i mainstream-serier.
Nej, än en gång.
Det blir lite så fint collage när de liksom dränker någon och dunkar huvudet i någon vägg med någon. Och, ja, det är... Nej, det är inte så härligt.
Det är bara
härligt.
En kavalkad av barnmörderi.
Mm. Incest och barnamord. Det är Game of Thrones.
Det kanske är temat för de här avsnitten
ja,
också.
Ja, det är temat.
Ja, sen är det en, alltså, det är många liksom, samtal och politikgrejer och så, men det är en väldigt snyggt samtal mellan Cersei och Littlefinger.
Där ja, han tuppfäktning.
Ja, lite så där han, ja, han också tar upp det här ryktet liksom om att om incesten och påstår att kunskap är makt, som man brukar säga. Men då har ju hon ett bra svar att makt är makt.
Och gör en jäkligt fin demonstration där om hur hon kan kontrollera sina vakter. Och det är liksom allt från nu tar vi livet av dig. Vänd dig om. Blunda. Gör så här.
Oh.
Prominent families often forget a simple truth. I found.
And which truth is that?
Knowledge is power.
Seize him. Cut his throat. Stop. Wait. I've changed my mind. Let him go. Step back 3 paces. Turn around. Close your eyes. Power is power.
Hon är ju en, hon, Cersei gillar.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det är ju de här sköna demonstrationerna. Hon har ganska mycket bra såna här säg överhuvudtaget.
Man hatar ju henne. Eller man ska inte säga. Jag. Ja men snälla, vad Tove, för fan.
Hon älskar vi... sina barn i alla fall.
Ja men det är ingen ursäkt.
Jag vill inte hänga med henne, men hon är ju stencool.
Ja, hon är jättecool och jättebra för serien, men då och då så vill man ju, alltså man vill ju att det ska gå illa för henne. Det måste du väl hålla med om.
Ja, eller? Jo, det är klart.
Hon är ju hemsk.
Alla,
i den scenen
alla
håller jag
bra.
På Littlefinger. Ja. Nu kommer jag bli kallad misogyn när jag säger det här, men då håller jag faktiskt på Littlefinger. Nej, för, men... han har kommit för han påpekar precis det här, att du är född din. Ja. Hon är född med silversked i munnen. Och ändå så har hon inget vett nog. Det är ändå hon bryr sig om sina egna incestbarn.
Och makt och
kan göra vad som helst och gå över alla och döda alla för att behålla det. Det är liksom, usch.
Ja, nej, hon är en vidrig människa.
Om man hade vetat hur länge man ska få dra sig med, hade man ju slutat titta vid det här laget. Ingen spoiler här, men det förstår man ju direkt att det är klart de inte kommer fimpa henne. Så där håller man ju på Littlefinger. Han har ju ändå liksom en bra drivkraft. Han kommer inte från en jävla ett.
Ja, Tyrion försöker ju ändå styra lite grann över henne här. Och han avskedjer den här ledaren av King's Watch. Vad han heter, den där vidriga?
Janos Slynt.
Ja, för fan.
Som tycker att det var helungt att mörda barn.
Ja, precis. Och det är rätt, ja, också en snygg scen där han avskedar honom och sen ja, men, har ett samtal med sin älskade syster.
Ja, det är så fin stämning.
Ja, det är mycket fin stämning när hon anklagar honom för att ha död deras mamma. Slet sönder när han föddes.
Ja, just det.
Och det är en gammal grudge hon har, kan man säga.
Som hennes far.
Ja, precis. Ja, men han... och då kan man liksom ändå lista ut att hon kanske inte visste det här, att de här barnen håller på att mördas, utan att det kan vara Joffreys beslut. Men det är lite, fortfarande lite oklart vem det är som har gett orden om att döda de här bastarderna.
Jag har missat det i så fall.
Men det pekar ju mot Joffrey, men man vet ju inte riktigt om hon ljuger.
Mm.
Eventuellt.
Sant, sant. Ska vi prata lite pliktrapportering? Det är ju ändå
gärna
rätt mycket som...
ja, precis. Vi överger getingboet.
Precis. Kortfattat. Bran får smaka på vad det är att vara en lord. Det verkar rätt tråkigt. Han får bara sitta och bestämma lite. Danny ute och vandrar i öknen. Alla svälter. Folk dör. Sådär
Danny ändå. Vad händer där? Alltså, ja. Det här är nästan hennes bästa storybok i hela serien. När hon går och svälter.
Precis. Hennes drakbarn vill inte äta. Och
hennes häst dör.
Ja, hon får ett huvud i present. Av andra...
Alltså det är väl det som också avsnittstiteln syftar på med The Nightlands. Mm. För att ska Dothrakisarna få komma till sin Dothraki Heaven, så ska de ju begravas med sin springare och vara hela för att de då ska kunna rida ut i himlen typ. Mm. Vilket nu den här stackaren inte får då, eftersom han bara kommer tillbaka som ett huvud.
Ja, det är därför hans, de blir så förtvivlade, hans trolovade eller vad
man ska kalla. Sen har han ju dött också, men...
Ja. Men det, ibland är inte det värsta.
Ja, det är ju lite, ja, det händer inte jättemycket där, kan man säga.
Men vi har en komet.
Ja.
Kometen.
Ja, den är ju snygg faktiskt.
Ja.
Den som betyder, i alla fall enligt Osher väl.
Ja, hon tror att det är drakarnas.
Ja, och att det är drakarnas födelse. Som föds. Att det betyder drakar.
Precis. Ja, hon har ju definitivt rätt, kan man säga.
Ja, det har ju, de har ju kommit. Men för den där har ju tolkats olika, i alla fall i böckerna, så är det ju så att vissa är så här, det betyder att Robb Stark kommer vinna kriget, eller fast den är ju Crimson Lannister, den är på dem. Men vad jag inte kommer ihåg, trots att jag sett den här serien 2 gånger och precis läste den här boken, händer det någonting med kometen? Eller den är väl bara där?
Nej, det är bara ett tecken. Ja, det är bara ett järtecken helt enkelt, som man kan tolka in lite hur man vill.
För jag tror att de pratar om att, så här, att Danny typ ska följa den för att komma till någon stad i boken, men jag vet inte, jag tycker det är ganska mycket fuss för något som inte sen riktigt händer.
Det blir mer som någon så här, den binder ihop olika delar på ett snyggt sätt, att de ser den där kometen på olika ställen i den här härliga Game of Thrones-världen.
Ja. Men som sagt, ökenvandringar.
Ja. Och en annan vandring då längs The King's Road. Gendry och Arya är ju på väg upp till The Wall. Och hon berättar sin hemlighet för honom. Och han är ju en fin kille, så han kommer ju behålla det här. Och samtidigt så får de ju reda på att nu är de ju ute efter Gendry, eftersom Joffrey eller Cersei då vill ha ihjäl alla bastards.
Precis.
Även om han då inte vet om.
Så de som jagade Gendry var lite snabbare än de som jagar Arya?
Definitivt.
I och för sig så visste de ju var han var. Det vet de ju inte riktigt med Arya.
Plus att Arya vill de ju ha levande. Och Gendry vill de ju helst bara ha ihjäl.
Ja, stackars Gendry. Alltså han har ju en lite... det är lite synd om Gendry, tycker jag.
Men han får träna lite nu inför roendet.
När är det han sticker iväg och ror?
Slut av säsong 3 tror jag. Eller är det slut av säsong 2?
Det är inga spoiler. En dag i den här serien så kommer Gendry ro. Det är en av de mest för, i det här rummet nyckelscenerna för hela serien.
Ja. Sen Theon, det här är ju lite av en grej också. Han övertalar ju Rob att fan, vi behöver ju ha skepp för att ta King's Landing. Jag kan komma hem till min kära far, övertyga honom att de ska hjälpa oss. Men han kommer ju hem och det är ingen jävel som bryr sig.
Vi skulle kunna återkomma till incest, det är väl något sånt där?
Ja, incest ping nummer 4 eller 5 för det här avsnittets gång.
Ja, det är mycket. Man kan säga att den röda tråden i början av säsong 2 är incest.
Ja, han träffar på sin syrra som han då inte känner igen.
Nej. Och börja ta på henne.
Ja, men hon är ju fullt medveten om det här.
Och bara låter det.
Och bara tycker att det här blir väl en kul story.
Ja, men eller hon fattar väl hur obekväm man kommer känna sig när man får reda på att det var systern.
Ja, jo. Ja, men det är också en rolig, det är en rolig scen tycker jag.
Ja, och obehaglig och en grej, vad är George R. R. Martins deal med incest?
Ja, det kan ju ha att göra med att han baserar historien på gammal tid. Det var ju ganska populärt förut i kungafamiljer och adelsfamiljer att ägna sig åt syskonmys för att säkra ättelängden eller någonting.
Mm, innan de upptäckte att man fick 6 tår liksom.
Ja, och ett öga i pannan.
Ja, simhud mellan fötterna.
Ja, Joffrey är väl ett utmärkt exempel att incest inte funkar så bra.
Nej, men lilla Tommen är väl trevlig. Om jag säger
Tommen. Vi gillar Tommen.
Ja, och man får ju känslan här av att det inte kommer gå så jättebra för Robs deal med Greyjoy. Alltså, pappa Greyjoy är inte någon lätt person att ha tass med.
Järnöarna verkar ju inget ställe man skulle vilja åka till.
Nej, verkligen inte.
Jag vet inte, hur ska man beskriva dem? Manssvin som gillar att våldta och mörda. Och de hånar ju Theon så mycket för att han är så finklädd. Mm. Vilket jag tycker är ganska kul.
Men är de inte lite baserade på vikingar?
Ja, men kanske. Alltså, man får inte betala för saker. Man måste bara pay the iron price och ha ihjäl någon och slita smyckena och kläderna från deras bara kroppar liksom.
Ja, det är mysigt. Det finns liksom inget ställe man hittills. Var vill man hänga i den här serien?
Alltså jag tycker att de här Water Gardens i Dorne verkar ganska trevliga.
Ja, det skulle vara det då. Ja.
Om man slipper Sand Snake så.
Ja. Sant.
Ja, vi får återkomma om det vars vi åker på semester i Game of Thrones.
Ja, Rob har väl skickat sin mamma iväg också till något för att
förhandla.
Ja, förhandla med Renly Baratheon.
Det är väl han, ja.
Mm-hmm. Precis. Så det är också ännu en liksom,
ja, ännu någon som är på väg. På väg att prata.
Och Jaime Lannister är fortfarande en douchebag från Stureplan.
Ja, exakt så.
Ja.
Han är fångad och elak. Och man begriper inte riktigt vad han vill. Han har en dödslängtan, tror jag.
Ja. Ja, nej men då ska vi gå raskt in i spoilerdelen.
Oj.
Alltså det är lika stor chock varje gång.
Det är alltså signalen att nu ska ni som inte vill veta någonting mer sluta lyssna.
Ja, ska vi
för nu kör vi.
Yes, och den här fantastiska Elin har ju faktiskt ringt in igen.
Va?
Jag tror att det är samma människa.
Ja, vi måste faktiskt.
Vi gillar henne så far.
Ja, fortsätt ringa Elin.
Ja, hon är engagerad.
Ja. Mm-hmm.
Hej, Elin här, Stockholm. Fint. Håll tuta spoilerhajen, låt den ljuda klart och fritt. De har släppt listor på skådespelare som är med i varje avsnitt nu. Och i ett av avsnitten så är Michelle Fairley med. Alltså personen som spelar Catelyn Stark. Är det en flashback? Kommer Liv Stoneheart in? Liksom, vad händer? Vad tror vi? Kommer det bli drama eller kommer det bli... Nu har vi en flashback till Winterfell igen för Bran ska tidsresa och hitta på något sånt. Håll den gärna så ser vi vad som händer.
Ja, det logiska vore en flashback, men jag drömmer om Lady Stoneheart. Det roliga är att jag vet inte varför jag gör det, för jag har inte läst böckerna. Jag vet ju ingenting om Lady Stoneheart.
Mer än att hon ska gå bärsärk.
Ja, och döda Lannisters. Ja. Det är det enda jag vet.
Och det gillar man ju.
Ja, hon är alltså... förklara för mig vad hon är. Förklara.
Alltså, jag har inte kommit dit än, men hon ska väl vara Catelyn som återuppstår på något sätt och då går på en revenge raid.
Men vore helt osannolikt att de tar in den tråden? Eller blir det för mycket?
Alltså de har ju inte så jäkla många avsnitt kvar ens, tänker man. Och de har ju verkligen sagt så här, klart och tydligt, vi kommer inte ha med henne. Men det kan ju vara lur.
Ja, för att de luras rätt mycket. Det pratade vi innan vi började spela in avsnittet, Sandra.
Ja, precis.
Alla rykten som går nu.
Ja, alltså, man kanske ska ta vissa grejer med en nypa salt. För att de har ju liksom försökt luras lite tidigare. Och bland annat förra säsongen så... fick de Benioff och Weiss, de här skaparna, fick Cybele Kikilli som spelade tjej att klä ut sig och vara med på en inspelning bara för att styra de här ryktena, så att folk började liksom, åh, varför är hon där, men hon är ju död och, så att de kan plantera lite falska rykten och sådär, så det finns ju ändå liksom någon slags varningslampa där.
Ja, för att det är också så misstänksamt att det har läckt så mycket. Nu kan ju läcka så mycket fotografier från filminspelningarna. Nu kan ju det vara att de här Watchers on the Wall fansen som verkar vara värre än Trainspotter har blivit skickligare på att ta sig in på inspelningsplatserna. Ja. Men den paranoida cyniken i mig säger att det kan vara filmskaparnas sätt att läcka fel information om vad nya säsongen, det borde ligga i deras intressen.
Ja, för vi vill ju fortfarande bli överraskade. Vi vill ju inte veta allt innan.
Nej, även så om man John tror och Daenerys kanske inte träffas så snart som vi tror, till exempel.
Daenerys är på havet i en hel säsong.
Sen det ändå. En hel säsong på havet.
Mysigt.
Då har hon bara åkt omkring hela tiden och varit på ställen där hon inte ska vara.
Ja, men det är ingen av dem som kan segla, de åker fel liksom.
För det verkar ändå, byggs någon slags intern kultur av pranks. Mm-hmm. De spelar rätt många på varandra. Bland annat så har ju, har de fått lite så fake manus och sånt. Kit Harington som spelar Jon Snow hade ju fått något manus någon gång där det var en scen där hans hår skulle liksom...
Alltså han skulle bli rakad och disfigured eller något.
Ja,
men härligt.
Ja, eller hur? Han skulle förlora sitt vackra hår. Och även att han som spelade Jaime Lannister, Nikolaj Coster-Waldau, han skämtade med serien liksom genom att skicka någon bild på sig själv typ med någon...
Ja, den
hade,
ja,
precis. Den hade liksom klippt sig fult. Så den blev liksom helt chockade. Men, ja, typ, är det så här det ska se ut i? Jag måste skaffa en wig till honom. En peruk.
Ja, jo.
Ja, lite sådana grejer.
Men, ja, nej, men alltså, jag tror att det kan vara mycket planteringar. Däremot så har jag läst någonstans att de håller på att bygga någon liten borg eller isplats, Wolf Hill tror jag den kallas, i Irland, där det ska vara en stor strid. Eller det, fansen vet inte riktigt vad det ska hända där, men det ryktas om mycket gastar. White Walkers och sånt. Äntligen kan man vara glad över någonting.
Ja, jag har också en kille som heter Olle som har skrivit till oss på Twitter och han skriver: anar ni inte också att Daenerys kommer åka på stryk nu i säsong 7? Hennes armé kändes bara för överlägsen i slutet av säsong 6.
Ja, alltså det blir lite tråkigt om hon bara lyckas ta sig i land och sen går allting bra.
Ja, men kan hon inte få lite medvind ändå? Alltså, vi vet ju alla att den där Euron Greyjoy kommer komma med sin jätteflotta som han har byggt upp av någon ekollon under väldigt kort tid på de där järnöarna, och så kommer han bara sabba allting. Återigen en sån här vidrig kung kommer in som man ska irritera sig på. Jag tror inte vi behöver vara oroliga, det kommer inte gå lätt.
Nej, man tycker att, alltså, hon har ju ändå sina drakar, det är ju rätt bra, ett bra vapen.
Ja. Men det... ja, plus att ute på The Iron Island så hänger väl alla alla hus bara ihop med typ små, vad heter det, inte linbanor.
Ja, hängbroar.
Hängbroar. De vill bara bränna upp.
Ja, men hon är inte på väg till Iron Island, så hon måste väl åtminstone vara på väg mot King's Landing eller någon annanstans.
Ingen vill väl vara på Iron Islands.
Nej.
Inte ens Iron Islanders, de vill ju bara vara på havet.
Nej. Som åka till Boden. Vad heter nu? Men nej, Euron Greyjoy kommer sätta stopp där. Däremot så älskar jag det ryktet om att en av hennes drakar kommer bli dödad, och åter kan vi inte prata om det igen. Det har kommit igen. Apropå den där Wolf Hill eller vad fan den kallas, det stället de håller bygga. Där är ju fansen väldigt inne på att Viserion eller vad den där draken heter kommer bli dödad och sen kanske återuppväckt.
Som en isdrake.
Det hade ju varit en perfekta säsongsavslutningen.
Framförallt tycker jag att folk borde googla den här fanarten som finns med väldigt snygga bilder på The Night King och isdraken.
Folk ska inte gå in på The Watchers on the Wall.
Nej.
för det finns så mycket spoilers där, så jag vill inte gå in där mer, för att nu börjar man veta lite för mycket antagligen. Så gå inte in dit.
En liten roligare historia kanske, att det kom ju någon bortklippt scen i någon av de här senaste DVD-upplagorna av Game of Thrones, där de har liksom en längre version av den här teaterförställningen i Braavos som Arya får titta på i några
avsnitt. Ja, just det, lite där, av en farsartad teater.
Ja, precis. Och de skiljer avrättningen av Ned Stark som är helt galet, eller vinklat åt Lannisters fördel kan man säga. Mm. Och att då i den här långa versionen så kan man liksom se att någon slags kommentar mot kritiken mot all nakenhet och våld i serien. Att det är någon kvinna i publiken då som klagar på att det är så mycket våld och profanitet i den här teaterföreställningen. Och sen så visar jag till och med brösten i den här teaterföreställningen också. Och då ropar de att det är vidrigt och oacceptabelt. Och då svarar Ari i den här scenen: ja, varför går ni inte härifrån bara? Och det ser folk som deras kommentar till. Ja, men folk som klagar på allt våld och sex. Ja, men varför tittar ni då?
För att det är som en car crash, smart. Man kan inte titta bort.
Meta. Nej, men det är ju folk tittar för att det är mycket sex, våld och bröst. I början i alla fall. Det är ju HBO, det är inte den enda serien som HBO håller på med den lilla banala taktiken. Eller?
Eller nej, däremot så kanske det var mer, men det är ju definitivt mer än vad man är van vid.
Ja, och de kommer ju, med seriens gång så lyssnar de ju. Det är där vi är på våran rewatch i säsong 2 och kanske upp till 3, alltså 1, 2, 3. Det är peak nakenhet, ska man säga.
Peak nakenhet, barnadöd, incest.
Ja. Är det mysigt?
Ja.
Och sen, jag vet inte, slutligen kanske vi ska snacka lite pengar.
Ja,
det är jättekul.
För nu har stjärnornas löner för säsong 7 och 8 har läckt. Och de här The Big Five.
Det finns faktiskt The Big Five.
Kanske vi kan kalla dem. Det är alltså Peter Dinklage, Kit Harington, Emilia Clarke, Lena Headey och Nikolaj Coster-Waldau. Och de har tillsammans lyckats förhandla upp sina löner. Så att nu får de 1,1 miljoner dollar per avsnitt.
Jättemycket pengar.
Det är väldigt, väldigt mycket pengar. Det är mer än när Vänner var som störst. Då lyckades de förhandla upp sina löner.
Ja, jag tror att Seinfeld fick väl 1 miljon dollar per avsnitt också.
Jesus Christ.
Det är alltså, dock, den som tjänar mest är ju fortfarande Weird 2.5 Men, Charlie Sheen. Han fick ju 1,8 miljoner dollar per avsnitt.
Ja, det är ju bisarrt.
Oj, man bara, vem tittar på den? Eller han som efter den? Fick inte han också en bra klön? Vad heter han? Demi Moores
Ashton
Tomboy. Ja. Han hade ju också någon här grotesk lön. Och då, det är ju ännu värre. Jag skulle säga att det är ännu värre än Charlie Sheen. Alltså, man fattar ju ingenting. Men det är väl typ USA:s största sitcom.
Vilket är helt sjukt med den
tråkiga
serien.
Ja, nu är det Big Bang Theory, men det var...
Ja, för Big Bang Theory och Shen har ju också, i alla fall 3 av dem, har ju lyckats få upp sina löner i... Ja,
miljoner.
Ja, precis, i nivåer som närmar sig det. Men det är ändå...
Det här är liksom
det är rätt, det är rätt maffigt. Å andra sidan så
det är bra skådisar, de kanske förtjänar det här.
Precis.
Ja, precis. De förtjänar verkligen 9 miljoner spänn, 8-9 miljoner för ett avsnitt i en tv-serie. Det är fullständigt rimligt, jag håller med.
Å andra sidan kan man ju tänka att det är ju färre avsnitt i de här säsongerna. Mm. Så att det kanske inte blir,
nej, det blir bara
samma kostnad. Mm. Så, alltså.
Plus att de skulle vara fina människor, kan de liksom gå ihop och sen kan de typ lösa ut något litet lands BNP bara helt, typ köpa ett
var
land.
Var en av de här tjänar ungefär 100 miljoner spänn för 14 avsnitt. Ja, det är, ja, ja, men det, ja. Det är kul. Det är kul, kul för dem. Jag undrar om det är verkligen roligt att de slipper bry sig om det resten av sina liv.
Precis. Det är kul att vi nästan får betalt för det här som vi gör.
Ja, men Nikolaj Coster-Walla skulle nästan kunna köpa Danmark.
Ja.
Ja, ja. Ja. I det här rummet har vi inte den, den lönen, kan jag avslöja om någon trodde det. Jag har inte ens en mikrofon som är anpassad till min längd, så jag sitter som Tyrion här. Lite sådär slapp nedsjunken. Så är det. Men vad fan.
Ja, så kan det gå. Vi gjorde andra val i livet. Vi får sitta här i ett pyttelitet rum utan luft.
Du måste ju puffa för våran podd.
Ja.
Alltså.
Om ni inte redan lyssnar, lyssna mer på vår podd. Nej, men. Nej, jag skojar. Ni ska in och rösta på oss i Svenska podcastpriset, tycker vi. Det är typ podcastpriset.daytona.se. Och där kan man gå in och lyssna på oss, rösta på oss om man gillar det vi sysslar med. Och sen vill vi självklart att ni ska fortsätta mejla in tronspelet@aftonbladet.se, hashtagga tronspelet, eller ringa in på 08 725 23 57.
Valar Morghulis.
Valardo Heiris.
Hej då.